Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till Makrorådet, den nästan helt börs- och aktiefria ekonomipodden. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javeus, chefstrateg på SEB. Varmt välkomna båda två.
Tack så mycket.
Det är faktiskt första gången den här terminen som ni är med. Jag har saknat er. Ja, det följde sig så i schemat. Ni var upptagna det första kvartalet. Nåja, nu är det onsdag förmiddag den 6 april och även detta avsnitt av Makrorådet kommer att präglas mycket av kriget i Ukraina som ju bara blir allt hemskare. Vi ska idag prata om vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle bli av en total bojkott av rysk gas och olja. Är det recessionsgaranti då? Vi ska också försöka reda ut vad de väldigt dystra signalerna som vi får från hushåll på båda sidor Atlanten egentligen betyder. Går det att lita på liksom de historiska mönstren där att X har hänt när hushållen har varit deppiga på den här nivån, eller är det någon slags krigsfaktor som spelar in där också? Sen ska vi få ett ekonomiskt begrepp utrett för oss och så blir det spaningar och veckans viktigaste, precis som vanligt. Men det har hänt saker idag också, Annika, till och med två viktiga saker som vi faktiskt måste lyfta. Här nu på morgonen så fick vi överraskande svaga SCB-siffror för februari, som alltså inte är påverkade av krigsutbrottet. Bland annat så meddelade SCB att den här indikatorn som ska visa hur ekonomin utväxlas landade på minus 0,8 i månadstakt mellan februari och januari, och i årstakt var det upp 2,5, en betydligt svagare årstakt än vi har haft. Det var en del annat också som drog åt det svagare hållet, hushållens konsumtion bland annat. Vad säger du om det här vi fick in?
Ja, för det första ska man väl vara lite försiktig att dra allt för starka signaler av en månadssiffra. De är ganska hoppiga, men allt annat lika så var det här mycket svagare än förväntat. Och precis som du säger så är det också brett. Och man ska också komma ihåg att starten på ett år har stor betydelse för årssnittet. Det vill säga, om vi har svaga siffror här nu så finns det en risk att vi också kommer ha en svagare utveckling än vad många har tänkt sig under hela året. Och med det vi har fått idag så skulle en grov gissning mellan tummen och pekfingret var att tillväxten för innevarande år snarare kanske hamnar någonstans mellan 2,5 och 3.
Just det. Och Johan, till och med att det kanske blir fallande BNP under det här första kvartalet. En del som
ja, det vågar inte jag ha en stark åsikt om faktiskt. Men visst, man kan ju inte utsluta någonting nu mer.
Nej, det kan man inte. Bra, det andra som hände nu på morgonen var att vi fick ett tal av vice riksbankschef Martin Flodén. De har ju varit ute i direktionen och nu var det Flodén som pratade, och han sa precis som exempelvis Henry Olsson i förra veckan att i princip allt det vi sa och tänkte i februari är historia, det är bara att glömma. Han sa också att det kommer en hel del statistik innan aprilmötet som är om 3 veckor, och den måste vi titta på. Annika, det låter som han liksom gläntar på dörren till en höjning nu redan i april.
Ja, man kan absolut inte utesluta april, och vår bedömning har varit ett tag att just i april blir inflationen över 6%, och min bedömning är väl att med den situation som vi hamnat i så är det ju bättre att höja räntan nu än vänta och behöva ta i mer när konjunkturen är svagare. Så allt annat lika så har de ju flera av ledamöterna i direktionen flaggat för att det finns en risk att de höjer redan nu i april, så att det är inte uteslutet.
Johan, du sa innan vi gick in här att de är liksom ute och krattar manegen lite grann.
Jo, men de har ju varit ute nu flera stycken under de sista veckorna, och marknaden har ju liksom tagit till sig de här signalerna, och jag tror också att det kanske har nått fram även till vanligt folk att räntorna nu är på väg upp. Och då kan man ju tycka, rent spontant i alla fall, att varför vänta? Varför inte göra det här nu? När de verkar ha bestämt sig själva. Men om, återigen, det, vi får se hur dagsformen är helt enkelt. Men det är ju lite som Annika säger också, att de data som vi kommer få här fram till mötet, de lär ju inte peka räntan ner om man säger så. Vi tror ju också att inflationen kommer att landa över 6% nästa siffra. Så att, ja, vi får se. Men helt klart är det ju så att höjningarna snart kommer att dra igång i vilket fall.
Då ska vi gå in på huvudprogrammet för dagen. Och Annika, hemska bilder kablades ut i helgen från Ukraina. Det man tänker är, ja, det är det vi har sett. Vad händer på andra ställen som vi inte har sett några bilder ifrån? Och trycket ökar ju, det politiska trycket på att bojkotta all rysk gas och olja. EU verkar väl ha tagit ett första litet steg med kol nu, men riktningen är ju ditåt. Och anledningen till att det ännu inte har skett är ju att stora delar av Europa är ju väldigt beroende av den här importen, inte minst Tyskland som ju använder mycket, mycket gas. Och den liksom ekonomiska frågan här nu som du får börja att svara på, blir det recession om man skulle över natten sluta använda rysk olja och gas som ju ändå som sagt ligger i tangentens riktning?
Och när du säger det så menar du hela Europa, även de länderna som har stort beroende?
Jag menar hela Europa. Jag tänker mig att Tyskland kanske som varande den största ekonomin i Europa skulle ha en viktig roll i detta. Mm,
och det har de ju. Och jag tror att det finns en ganska stor risk att man tvingas in i ransonering av energi då. Och vi har ju hört att EU-kommissionen har sagt att vi har bunkrat så vi ska klara oss fram till nästa vinter. Men när de säger det så menar de ju att ja, vi klarar oss, men inte till vilken levnadsstandard och framförallt inte till den produktionsnivå som vi har idag. Så allt annat lika skulle ju det betyda ransonering. Vi har många företag som behöver mycket energi och det påverkar ju då efterfrågan. Så ja, det är inte uteslutet att man hamnar i den situationen. Men sen skulle jag vilja lägga till att det här är ju liksom första gången som väst är beredd att betala ett högt pris för demokratin. Men allt annat lika är ju faktiskt värre. Om man inte skulle göra det så skulle det också skapa en instabilitet som skapar sämre förutsättningar för ekonomin i framtiden. Så att man väljer ju mellan pest eller kolera här. Och jag tycker det är lite konstigt när man säger att man ska gå fram gemensamt och därför måste man vänta in varandra. Att Sverige då inte kan sluta redan nu. Men jag tycker man skulle kunna ha en policy att EUs gemensamma bild är att länderna slutar så fort de har en möjlighet. Och så ökar trycket och så hoppar det ena landet efter det andra av. Och då står ju några kvar där som har större beroende, men då blir det också tummen i ögat på dem att snabba på.
Så du, om jag får lite snabbt försöka, du tänker att det är stor risk att det blir en recession om vi sätter ett stopp, men att de ekonomiska följderna mycket väl kan bli värre om man inte gör det, därför att då blir det en större osäkerhet på sikt som ju traditionellt sett hämmar.
Oavsett så måste vi ju ställa om. Och man har gått ifrån att man pratar om kanske 2050 någonstans där vi ska vara fossilfria till att EU-kommissionen då har sagt 2027. Och sen helt plötsligt finns det nu en risk att det kanske är i övermorgon som man fattar det här beslutet. Och det är klart att om man gör en sån supersnabb omställning så är det ett högt pris för den. Men alternativkostnaden är ju att man utmanar demokratin. Och precis som du själv var inne på, det är förfärliga bilder vi ser och det är väldigt svårt att förstå att vi har riggat ett system där vi bara kan titta på i det akuta krigsläget. Och det vi kan göra är ju faktiskt de ekonomiska sanktionerna.
Johan, vad tror du om det blir en total bojkott eller importstopp? Är det recession runt hörnet då?
Allt beror ju på vad som händer med priserna helt enkelt. Och hur snabbt man kan ställa om och hitta andra leverantörer. Och jag tillhör de som ändå inte har varit så orolig som vissa andra då för att vi ska få de här långvariga energiprisuppgångarna som följd av det här kriget. Och råvaruhandlare, de har ett talesätt i princip. Att råvaror, de brukar alltid på något sätt hitta fram till sin mottagare. Oklart hur i vissa lägen. Och i det här fallet så har vi ju ett läge där ingen produktionskapacitet är förstörd, som till exempel var fallet när vi hade Kuwaitkriget under början av 90-talet. Utan rysk olja kan fortsätta produceras och sen är det bara frågan vem som ska köpa den. Och då har vi ju faktiskt ett antal stora länder i världen som inte är med på de här sanktionerna. Indien och Kina. Och de kan idag köpa olja från Ryssland till en kraftig rabatt och sen använda den i sin ekonomi, och de kan även tillverka diesel och bensin som de sen kan sälja till exempel till Europa. Och då behöver inte de köpa lika mycket olja från Mellanöstern som de gjorde tidigare, och då kan EU kanske köpa mer olja därifrån. Så att Allting handlar om huruvida det här sker nu, imorgon, eller om det sker på ett sånt sätt så att marknaderna hinner anpassa sig till det här nya läget. Så att så länge produktionskapaciteten inte är påverkad eller förstörd, ja, då är inte jag orolig för att vi ska få en situation med kraftigt höga priser på energi under en lång tid.
Men den bilden håller jag med om. Tidsperspektivet är ju otroligt viktigt. Men de bilderna som kablas ut just nu, de trycker ju på för att man faktiskt ska backa ur det här väldigt mycket snabbare. Sen om Tyskland går med på det eller inte, det vet vi inte.
Hushållen i Sverige, i Europa och USA har skickat väldigt dystra signaler den senaste tiden. Exempelvis i konjunkturbarometern som Konjunkturinstitutet gör varje månad, så sjönk den här delindikator som visar hushållens humör till den lägsta nivån sedan 2009. Alltså vi får gå tillbaka till finanskrisen, värre än när pandemin bröt ut. Och det ser ungefär ut på samma sätt i en del andra länder som sagt. Och det här, Johan, har... Traditionellt har det här liksom varit en ganska kraftig varningssignal. Och nu är min fråga då, är det på grund av det vi pratar om? Alltså man blir ju inte precis på bra humör av det som händer. Det är ett säkerhetsläge som är det sämsta på väldigt länge. Folk köper vattendunkar och jodtabletter. Ja, liksom, då är man inte så där jättepiffig i tanken. Är det liksom en överdriven reaktion så att säga, om man ser till de ekonomiska konsekvenserna, eller ska vi tro att hushållen ser på det på det här viset och att vi därmed har den ganska kraftiga varningssignalen till när det gäller konjunkturen?
Det är absolut en varningssignal, och jag tror att det finns, precis som du säger, det är mycket som gör hushållen deppiga nu. Det har varit skakigt på börserna, det har varit geopolitisk oro, vi har högre räntor i nästan alla länder på gång. Så att det är klart att det här samverkar. Sen tillhör jag dem som ändå inte vill använda hushållen allt för mycket när det gäller att spå långt in i framtiden om vad ekonomin är på vägen. Utan jag tänker nog att industrin är bättre för det. Men helt klart är det här en bland många konjunktursignaler nu som pekar söderut. Så att ja, det ser inte så muntert ut, skulle jag säga, om man tittar framåt.
Ja, okej. Okay. Annika, hur allvarligt ser du på den här signalen från hushållen?
Nej, men jag tycker inte det är särskilt överraskande, precis som Johan var inne på. Och till det ska man ju dessutom lägga väldigt höga priser. Och jag tror faktiskt inte hushållen fullt ut har tagit till sig hur mycket priserna kommer stiga. Inte minst matpriserna kommer ju att gå upp ordentligt. Så att det är allt ifrån det du köper nästan dagligdags till då dina bostadsräntor och svaj i börs där många sparar i fonder. Så att det är rimligt. Men jag vill påminna om att vi kommer från en period och hushållen har haft en fantastisk resa med en enorm förmögenhetsökning. Och där i stort sett alla har haft ett jobb. 2021 har det ju gått spikrakt åt rätt håll. Och jag tycker det är... Ja, anmärkningsvärt ändå hur politikerna står på tå för att tala om hur svårt det är för hushållen. Nej, det är inte. Utgångsläget är bra. Det finns en liten grupp hushåll som är väldigt beroende av livsmedelspriserna, och de ska man förstås stötta, men då ska man ju rikta åtgärder åt dem. Men att skicka ut stöd till alla konsumenter, eller snarare alla väljare som politikerna tänker, det är ju ingen bra politik, utan det hade varit bättre att använda skattebetalarnas pengar till det som rustar Sverige för framtiden, konkurrenskraft och industrin som Johan pratade om. Så att jag tycker att man målar upp en alldeles för dyster bild av hushållen. De har ett starkt, mycket starkt utgångsläge, och man kan bära, gemene man kan bära högre kostnader utom då en liten grupp.
Ja, du tog ju upp arbetsmarknaden där, och det är ju normalt sett så läget på arbetsmarknaden brukar ju styra hushållshumöret ganska mycket av lätt förståeliga skäl. Känner man att man riskerar att bli arbetslös eller så blir det ju liksom sämre. Men parallellt med de här väldigt deppiga signalen så har vi ju jättestarka tal fortfarande på arbetsmarknaden. Senast i måndags veckostatistiken från Arbetsförmedlingen exempelvis. Det antalet lediga jobb ligger på liksom rekordnivåer i princip. Det är ju en väldigt diskrepans där.
Ja, och dessutom är det brett. Alltså man söker folk inom alla möjliga segment. Det finns väl en liten risk att det är liksom tjänstebranschen nu som har haft stopp och sen då har tappat personal och som driver.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonderna har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer, och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Upp de här siffrorna, men som du säger, vi har aldrig någonsin haft så många lediga platser som vi har i dagsläget, så att det är ju inte runt hörnet som man kommer bli arbetslös. Men risken är ju att om centralbankerna behöver höja, och även Riksbanken, räntan betydligt mer, och vi möter höga priser, då kommer det påverka efterfrågan, och påverkar efterfrågan påverkar det företagen och i längden då också arbetsmarknaden. Men det är ju inte nu, det ligger längre bort, så jag tror att man ska ta höjd för att avslutningen på det här året och 2023 kommer vara betydligt svagare.
Då, Johan, ska vi kasta oss över begreppet. Avsnittets ekonomiska begrepp är inverterad räntekurva. Det har ju varit väldigt mycket prat om på den senaste tiden. Vad är det och varför pratar och tittar alla på den saken?
Ja, alltså normalt sett så kostar det ju mer pengar om man ska låna pengar på 10 år än om man ska låna pengar på 2 år. Och ibland så switchas det där om så att det faktiskt blir dyrare att låna korta pengar än att låna långa pengar. Och då har lutningen på den här räntekurvan blivit negativ. Och det är vad vi har sett till exempel i USA de sista dagarna. Och det här är någonting som historiskt sett har varit en väldigt pålitlig recessionsindikator. Så när räntekurvan inverterar och blir negativ, då är det en signal om att vi kommer få en recession i ekonomin om 1 till 2 år. Så därför är alla intresserade av det här.
Just det, bra. Där har vi det. Inverterad räntekurva. Sen ska man säga att det finns ju alltid de som pekar på men av det här skälet är den inverterad den här gången. Och det kan mycket väl vara så. Men om man tittar tillbaka så har man sagt varje gång vi fått en sån här inverterad räntekurva. Mm. Så att, den här ska man nog...
Och glöm inte att den faktiskt förutsåg recessionen efter pandemin.
Ja, just det. Bra, då ska vi kasta oss över spaningarna. Annika, vi har pratat en del om Riksbanken här, apropå Martin Flodéns tal här nu på morgonen. Vi kan väl också nämna att Swedbank, konkurrent till er, också idag nu på morgonen bytte fot och nu faktiskt tror att det blir en höjning redan i april. Du har tankar om hur långt ska Riksbanken gå och framförallt vad kommer det här betyda för bostadsmarknaden?
Mm. Det är ju inte bara Riksbanken som har börjat fokusera på att man ska höja tidigare, utan marknaden har ju varit där länge och bytt fot betydligt tidigare än Riksbanken och sagt att det här kommer göra att man höjer räntan. Och marknaden prissätter ju det man tror, och i marknaden har det då ganska länge varit prissatt att man tror att Riksbanken ska höja 8 gånger 0,25. Det tror jag inte att svensk bostadsmarknad och svensk ekonomi klarar. Det är alldeles för mycket prissatt. Sen beror det lite på hur snabbt man börjar. Men jag skulle gissa att om vi antar att de kommer till skott nu redan i april, då kan man hinna höja 4 gånger i år, och då är ju det 1 procentenhet. Idag så lånar det snitthushållet, om man lånar rörligt, 1,50. Så det är en ganska stor procentuell kostnadsuppgång om man är högt skuldsatt. Och jag tror att kanske 2-3 höjningar kommer att påverka bostadsmarknaden. Och sen får man betydligt försiktigare hushåll, och vi ser redan idag att byggbranschen har bromsat in, och det är ju någon form av oro för att man kommer ha lite lägre efterfrågan. Vi ser att arkitekterna har väldigt lite att göra, de är först ut i det här. Så att jag tror att om Riksbanken höjer 3-4 gånger så kommer det att påverka svenska hushåll betydligt mer och bostadsmarknaden än vad marknaden tycks tänka när man säger att man ska höja räntan 8 gånger. Och sen skulle jag också bara vilja lägga till min lilla spaning med tanke på att vi häromdagen fick de här första gångslån eller startlånen som man nu flaggar för. Att man vill gå in och hjälpa unga människor att komma in på bostadsmarknaden. Snacka om dålig timing. Alltså det är ju verkligen olyckligt om man i det här läget börjar hjälpa unga människor att ta större lån. I ett läge då bostadsmarknaden kan riskera att falla från väldigt höga nivåer. Här har man ju tänkt helt fel. Det är väldigt viktigt att man snarare hjälper unga människor eller de som ska in på bostadsmarknaden att spara på ett rabatterat sätt än att hjälpa dem att skuldsätta sig. Särskilt i det här läget när räntorna kan komma upp och även bostadspriserna kan komma ner. Det är en riktigt dåligt utgångsläge i så fall.
Ja, okej. Okay. Tillbaka till din första tanke där. Menar du att de här 3-4 höjningarna dels skulle liksom påverka bostadsmarknaden ordentligt? Tror du också att det skulle vara tillräckligt för att få ner inflationen så att Riksbanken känner sig nöjd?
Ja, och det är ju det som är problemet. Jag har länge varit kritisk, ända sedan 2015, till att centralbanken och inte minst Riksbanken för en expansiv politik även i goda tider. Och det har gjort att vi har en efterfrågeinflation som är väldigt hög. Och sen på den har vi fått två ketchup-effekter. Ett, pandemin som har drivit upp fraktpriser och så vidare, insatsvare, och två, kriget som då driver upp råvarupriserna. Och nu behöver ju Riksbanken få förtroende för att man ska få ner inflationen. Och risken är ju uppenbar att man behöver höja mer än vad svensk ekonomi och bostadsmarknad faktiskt klarar. Och det är därför som jag menar att det är bättre att de börjar nu, så att man slipper riskera att ta i väldigt mycket när konjunkturen viker. Och som jag sa, jag tror att vi har en betydligt svagare ekonomisk situation i slutet av det här året och nästa år. Och då är det olyckligt om man ska behöva höja räntan också.
Jag ska strax släppa dig, men bara, tror att bostadspriserna är lägre vid årsskiftet än de är nu?
Ja, om man höjer 4 gånger så skulle jag nog säga att vi snarare är åt det hållet.
Ja. Johan, någon snabb reflektion på Annikas spaning?
Nej, men jag kan hålla med om det mesta av det som Annika sa faktiskt.
Och, det var synd, det är roligare när ni inte håller med varandra. Men jag fattar, det är svårt att säga emot. Ja.
Men det effektivaste sättet då att hjälpa unga till en bostad, det är väl att höja räntan rejält och så priserna kommer ner.
Ja.
Men det kanske är andra som har synpunkter på om det
är bra. Högt samhällsekonomiskt pris för övriga.
Ja, ja. Johan, du ska också... Det är ju mycket med centralbankerna nu, det är så. Du har tittat över Atlanten, där vi också har en centralbank som är väldigt viktig. Federal Reserve, som är på krigsstigen.
Ja, precis.
Eller, det är de man varit... ska använda nu, när, men ja, strunt samma, ni fattar.
Ja. Ja. Nej, men de har ju varit det under ett tag nu. Och det är ju så att marknaden prisar ju snabba Fed-höjningar nu, och det kommer ju nästan varenda dag nya tal som indikerar att det ska höjas mer och 50 punkter och så vidare. Och nu är det väl så att om precis ett år ungefär så har vi då en Fed-ränta på en bra bit över 3%. 3,2% tror jag är marknadens prissättning just nu. Och det här är ju naturligtvis mycket aggressivt, och Fed kämpar ju precis som många andra länder med väldigt hög inflation och den fortsätter att stiga. Och man har ju länge hävdat att det här är tillfället och snart kommer det ner, men man kan liksom inte längre stå och titta på, utan man är tvungen att agera, och det gör man nu med full kraft skulle man kunna säga. Och frågan är ju då, om det nu skulle vara så att inflationen kanske ändå är nära toppen nu. Kanske till och med så att den nästa siffra visar sig vara toppen. Och att vi sen under resten av året skulle få en inflation som fortfarande är hög, men den är inte på väg upp som nu, utan den är på väg ner. Då skulle jag åtminstone tro att det kommer att göra Fed, och det kommer att göra marknaden lite lugnare. Och då kanske vi skulle kunna få se en utveckling som inte präglas av mer hökaktighet hela tiden, utan att man faktiskt kanske kan ta några steg tillbaka från de här väldigt aggressiva planerna på höja räntan som vi har just nu. Och det skulle ju vara naturligtvis fantastiskt för inte bara aktiemarknaden, utan även för fastighetsmarknaden och för hushåll generellt sett, om det skulle ske. Och då är det frågan, vad säger prognoserna? Och då kan man väl säga, med reservation då för att inflationsprognoser har varit en rätt så svår grej att göra nu. Och de personer hos oss som har gjort det här har säkert fått fler gråa hår. Och det är fantastiskt duktiga personer. Stor respekt för vad de kommer fram till. Men det är klart, man kan inte förutsäga allting med krig och extremt höga energipriser och så vidare. Men med den information som finns på bordet just nu så är det i alla fall så att de prognoserna, de pekar för att inflationen faktiskt når toppen i mars, nästa siffra, och sen faktiskt kommer börja röra sig neråt. Så jag vill ändå, trots den här miljön som vi har nu, där det hela tiden handlar om att överträffa varandra kring vad blir nästa hökaktiga steg från centralbankerna, att ändå ta kanske ett litet steg tillbaka och tänka att ja, men vi kan faktiskt få en något bättre utveckling under den senare delen av det här året, som gör att det här kanske inte behöver bli riktigt lika illa som många tror idag.
Ja, jag tänkte på bara vad vi har pratat om hittills i podden. Vi har flera gånger liksom landat i att prata om recessionsindikatorer, vi har pratat om inverterande räntekurvan, vi har pratat om hushållen, vi har pratat om effekter av en bojkott av risk. Nu är det plötsligt mycket recessionsprat. Det är inte den anledningen man vill se till att inflationen går ner, men det finns väl med där också?
Det är klart att det finns med där, men jag tror att just nu så är den här traditionella tillväxtkanalen till priserna, det är inte huvudfaktorn. Nej. Utan det är energipriser naturligtvis, men det är också naturligtvis de här pandemirelaterade problemen som vi hela tiden hoppas ska försvinna, men som dröjer sig kvar längre än vad vi kunnat.
Där såg jag en intressant sak som jag inte har tittat på förut, men kontrakt för transporter i USA, lastbilstransporter, alltså man vill köpa en transport av någonting, att där har det börjat sjunka betydligt. Att om du vill köpa en lastbilstransport om en månad, så det är liksom, kurvan är neråt.
Ja, men
en inverterad kurva.
Inverterad kurva där också. Ja, men vi får väl hoppas att den utvecklingen fortsätter. Ja. Men som sagt.
Ja. Annika, Johan, också inne på räntehöjningarna här med Fed då. Vad tänker du? Kan det vara så att det är väl aggressivt inprisat även på Fed?
Ja, men först skulle jag vilja säga att när Johan gör den här beskrivningen så är det USA. Och USA ligger före Europa och ligger före Sverige. Så att om det är någon lyssnare som tänker att det är konstigt att vi precis har pratat om att vi ska få höga inflationssiffror i Sverige, så är det för att USA ligger före och Fed är också tidigare. Och då är det också rimligt att de når toppen tidigare. Så att ja, det finns en chans att vi är nära den toppen. Samtidigt så tycker jag att det är lite bekymmersamt med nedstängningar i Asien, där Shanghai, mångmiljonstad, är stängd redan nu när det är hyfsat varmt. Jag trodde vi skulle få se det i höst. Det här viruset har ju jäckat oss gång på gång. Det finns ju en risk att vi får fördröjda effekter därifrån, att när det blir kallt så har vi ny...
Du tänker ännu mer utbudsstörningar, komponentbrist
och sånt? Ja, att de inte går över. Alltså, ja. Jag tycker att vi gång på gång har sagt att ja, men nu var vi vaccinerade efter sommaren, då var det safe. Nej, det var det ju inte, för omikron var så smittsamt. Och sen när vi var klara då trodde vi att vi var safe till nästa vinter, men det var vi inte, för det kom även när det var varmt i Kina. Så att man ska ju vara ödmjuk inför det. Men man ska ju också komma ihåg att inflation, det bygger ju på att priserna stiger. Det räcker inte att de är höga. Och här, det är värt att påminna om. För många tänker att nu är det så högt så att då har vi inflation. Men priserna ska ju upp hela tiden. Och det är ju mindre sannolikt, precis som Johan är inne på.
Ja. Apropå prissättning där, Johan och USA, så kan vi väl notera också att redan 2024 är det ju faktiskt inprisat sänkningar från Federal Reserve. Så det är ju en väldigt brant men kort räntehöjningscykel som marknaden ser framför sig.
Mm. Och det har ju också att göra med den tillväxt och ro som finns. Fed snart måste börja stötta
till det igen. Ja, hörni, det var inga roliga ämnen vi hade idag, men vi har tagit oss igenom detta. Det är en sak kvar på agendan och det är veckans viktigaste. Annika, vad får man absolut inte missa den närmaste tiden?
Mm, det är nästan omöjligt att svara på, så jag tar ett tema. Och temat är det vi har pratat om idag, centralbanker och inflation. Ikväll kommer Fed, onsdag kväll kommer Fed med sitt besked. Och då är det väldigt viktigt hur de kommentera balansräkningarna. Balansräkningarna avgör långräntorna. Långräntorna är det som har stor betydelse för amerikansk ekonomi. Och sen följs veckan upp med inflationssiffror både från USA och Europa och räntebesked från ECB på torsdag. Så att det här gäller det att stå på tå hela veckan.
Och på torsdagen, som då är skärtorsdagen, får vi också det nästa svenska inflationsutfall.
Ja,
som det låter som exempelvis Martin Flodén kommer att studera i detalj. Hopp.
Inte bara han.
Nej, inte bara han, precis. Vi ska alla ägna påsken åt detta. Annika och Johan, stort tack. Jättekul att ha er här i studion igen. Stort tack också till alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka igen efter påsk om 2 veckor. Under tiden kan man lyssna på exempelvis Analyspodden. Där är det nästan bara börs och aktier, så gillar man det så kan man verkligen få sitt lystmäte. Och en andra poddar som exempelvis Digitalpodden. Men nu tackar vi för idag och önskar en trevlig dag och så småningom en trevlig helg. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.